Jag skäms inte för evangelium. Ty det är en kraft till frälsning för var och en som tror. I evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Och igår kväll var vi inne på detta att vi kanske skäms för evangeliet därför att vi inte har förstått den rättfärdighet som uppenbaras. Utan att vi hade för oss att den skulle fungera på ett annat sätt, se ut på ett annat sätt. Och när den inte gör det så tycker vi det här funkar ju inte. Det måste vara något fel på mig. Jag är tydligen kass. Det är ingen idé att jag försöker. Och så hamnar man i en sorts bakvatten av otillfredsställelse, besvikelse och egentligen skam över det budskap som vi är kallade att förmedla. Guds rikets välsignelse går oss förbi på grund av okunnighet, det kan det göra. Man kan ha all kunskap och stå utanför Guds rike ändå. Därför att Guds rike är inte kunskap. Men på något sätt kan man vara felinformerad och därför missa Guds rikets välsignelse. Idag skulle jag vilja få spinna vidare på den här tråden lite grann och säga det att jag misstänker att vi inte riktigt vet vad orättfärdighet är heller. Inte bara att vi kanske har haft många felaktiga tankar om Guds rättfärdighet i våra liv, rättfärdighetens gåva. Men vi kanske också har många oriktiga tankar om orättfärdigheten. Alltså den sjuka i våra liv som ska kureras. Och du vet det ju så här att svåra sjukdomar kräver ofta starka mediciner. Och det kan ju hända till exempel att man får cancer och så kommer man till doktorn och så säger doktorn du måste ha cellgifter. Och det vet var och en som har varit i närheten av det där att det är mycket biverkningar på sånt. Man får håravfall och man blir illamående och man blir trött och får blodbrist och infektioner och blod i urinen och allt möjligt sånt där. Det kan hända mycket när man tar cellgifter. Men, och då kan det ju också hända man som patient tycker att nej, usch, den här medicinen vill jag inte ha. Då kommer doktorn och säger, jo men du behöver den. Därför att läget är allvarligt. Och likadant är det ju med oss. Herren kommer med ett kors, en hammare och spik. Och så säger han, det här är medicinen emot din sjuka. Och så säger vi det att det var ju stark medicin det här. Ska det behövas? Ja, Herren, det behövs. Då måste vi ju förstå hur pass sjuka vi är för att vara villiga att ta den medicinen. Man måste ju så att säga vara motiverad. Och då ska vi försöka att lite mer förstå vad orättfärdighet är. Vad syndafallet förde med sig för effekter i våra liv. Vill du ha roligt en kväll så bjud hem lite olika människor, lite olika teologer och präster och filosofer och tyckare av alla slag. Och så framåt desserten sådär så slänger du dig frågan, är människan ond eller god? Åh, det blir ett farligt väsen. Du bör ha några poliser med tårgas och kravallstaket ute i hallen för att det kan bli, allt kan hända när man släpper loss den här frågan. Alla kommer att inta sina givna positioner. Och det är ju lustigt, varför kan vi aldrig komma överens om den här frågan? Är människan ond eller god? Ja, därför att vi är ju på ett sätt båda delarna. Nå, Jesus han svävar inte på målet. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, som han säger. Och det är ju lite lustigt. ni som är onda. Ja, ni kan ändå ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte fadern ge helig ande åt dem som ber? Vi kan ibland titta på våra goda gåvor och säga att ja, jo, men vi är allt ganska hyggliga innerst inne. Men Jesus han säger, om nu ni som är onda. Och frågan är hur vi ska förstå det här på ett konstruktivt sätt för att också förstå Guds medicin. Jag upprepar vad jag sa igår kväll, att när Adam åt av kunskapens träd hade han inte en tanke på att han skulle bli en syndare. Det fanns inga brännvinsbutiker i hans tankar. Han hade inte kriminalitet på sin önskelista. Han tänkte inte på skörlevnad och otukt. Han tänkte inte på någonting av allt det här. Han ville bli som Gud. Han ville få en alldeles egen rättfärdighet, en som tillhörde honom och satt fast i honom. Det var vad han ville. Han ville bli bättre än han var skapad, inte sämre. Och det där, det känner vi ju igen. Vi har en outtröttlig längtan efter förbättring och förfining. Och om inte annat så när vi är ute i lite skumma ärenden försöker vi alltid att skyla över det skumma i våra skumma ärenden och ge en bra motivering till det vi gör. Därför att vi har en sån fantastisk längtan efter att bli som Gud. Att bli rättfärdiga alldeles i oss själva. Och när vi tittar på den där längtan som finns i varje Adams son och dotter, så tycker vi att jo, men vi är allt snälla innerst inne. Det där är ju det goda i människan. Ja, säger Gud. Det är ju det där som är upproret. Jag vill inte ha det så. Det där är ju människans försök att avsätta mig. Med all din finhet och all din snällhetssträvan och med all dina godhetsideal, så är du på kollisionskurs med mig, säger Gud. Vi ska inte glömma att det var de moraliskt högtstående som dödade Jesus. Det var ju inte drinkarna och knarkarna och kriminalkunderna och hororna. Utan Jesus säger istället till sin samtids moraliskt högtstående: publikaner och sjukor ska förr gå in i Guds rike än ni. Och det betyder alltså att när Gud ser på människan, så är den här strävan efter att liksom kunna svinga sig upp till den där rättfärdigheten som är ett personlighetsdrag i oss själva. Och som inte bara är den ständiga påverkan av Jesus Kristus, utan någonting som liksom fungerar i mig själv. Det, säger Gud, det är det verkligt onda. Det där, det är början till alltihopa. Och det här om något faller ju på blinda fläcken i våra ögon. Vi har svårt att se det, vi har svårt att förstå det. Men det är ju heller inte det vi tänker på när vi talar om synd. Detta att vi försöker liksom att klättra upp till en högre grad av egen rättfärdighet. Detta att vi skulle så gärna vilja kunna vara kärleksfulla i oss själva, snälla och trevliga i oss själva, generösa och goda och så i oss själva. Det är ju inte det vi tänker på när vi talar om synd. Utan när ordet synd fladdrar förbi så tänker man på otrohet i äktenskapet och att försnilla pengar och lura folk och sånt här. Och frågan blir ju då, hur blev då Adam son? Var kom den grejen ifrån? Adam hade ju de bästa avsikter. Jag brukar säga att han föll i synd i all välmening. Men var kom då det där andra ifrån? Jo, vi ska titta i Romarbrevet i det 7:e kapitlet. Och där läser vi 14:e och 15:e verserna. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är jag av kötslig natur, såld till slav under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Och den där 15:e versen, den känner man ju igen sig i. Det jag vill, det goda jag vill, det är ju alltså ett uttrycket för Adams längtan efter sin alldeles privata egna lilla rättfärdighet. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, och som Adam inte hade ett ögonblicks tanke på när han äter av kunskapen, det är ju det jag gör. Hur har jag blivit sån, säger Paulus? Jo, jag är av kötslig natur, såld till slav under synden. Vem sålde Adam till slav under synden? Jo, det gjorde förstås Gud. Gud sålde Adam. När gjorde han det? Jo, det gjorde han när han förbannade Adam och förbannade hela skapelsen för Adams skull. Och bland annat så säger ju Herren där att av, hur ska vi se, vad står det? Första Mosebok 3 och 19. Ty du är stoft och till stoft skall du återbli, säger Gud. Och det brukar vi ju säga när vi jordfäster människor, när vi begraver dem. Av jord där du kommen, jord skall du återvara. Men det ligger kanske mer i det än bara detta att nu är du död och nu kommer kroppen att ligga i kistan och multna. Utan att Gud liksom på något sätt fråntar Adam, vad ska vi säga, den himmelska anknytning, den kontakt med Jesus Kristus som gör hans liv rättfärdigt. Han säljer honom till slav under synden. Jag är av kötslig natur såld till slav under synden. Stoft är du och stoft skall du återbli. Jag är av kötslig natur, säger Paulus, i mig själv. Han ville ha en rättfärdighet i sig själv. Och Gud kallar det för ett uppror och säljer honom till slav under synden. Tittar vi i Romarbrevet igen så kan vi hitta samma tanke i första kapitlet där vi ska läsa ett litet stycke. Vi kan börja i 22:a versen, Romarbrevet 1 och 22. De ville gälla för visa, men blev till dårar, säger Paulus. Och det är ju alltså kunskapens träd. Adam som längtar efter att få en bruksanvisning på godhet för att kunna göra den själv och vara god i sig själv. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet. Människan önskade bli fin och upphöjd och bli som Gud. Hon önskade egentligen få dyrka sig själv. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Att bli dyrkans värd, att bli så som Gud. Att bli så rättfärdig som Gud att man är oberoende av honom. Och det är den kötsliga naturens signaturmelodi. Jag vill vara Gud i mig själv. Jag vill vara rättfärdig i mig själv. Jag vill kunna leva ett rättskaffens liv i mig själv. Gud säger, jag har skapat dig till att leva ett rättskaffens liv, men inte i dig själv utan i Kristus. Och när människan alltså inte vill det, då står det, då utlämnade Gud dem åt orenhet. Han sålde människan till slav under synden. Och vi kan uttrycka det så här, att Gud såg människans fromma uppror. För det var ett uppror mot Gud, trots att det var väldigt fromt och fint. Och så byter han ut det mot ett ofromt uppror. Alltså detta att leva i sus och dus, detta att på olika sätt bli en destruktiv varelse. Ty Gud säger, du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Dig själv allra minst. Han ensam är Gud och det tänker han förbli. Och därför säljer han människan till slav under synden. För att hon ska, så att säga, få se att bakom all hennes längtan efter att klara rättfärdigheten och bli rättfärdig så finns ett uppror, fast det inte ser ut som ett uppror. Många gånger när vi talar om det Paulus kallar synden i våra liv, så talar vi i ganska, vad ska vi säga, bagatelliserande ordalag. Vi talar om våra misslyckanden och våra tillkortakommanden och våra svårigheter. Själva ordet misslyckande är mycket gångbart. Det är bra. Därför att det låter som om vi, ja, som om godkänt låg på 100% och vi kommer kanske till 55 eller 60 eller någonting sånt där. Och så är det en liten bit kvar. Vi når inte riktigt upp, men vi ville gärna och vi försöker så gott vi kan. Och vi kommer någonstans en bit på väg i alla fall. Och de där återstående 40% eller vad det är, ja, det är det Kristus har gjort för oss. Och i Kristus så kommer vi säkert liksom, eller med hans hjälp, om vi bara liksom får förlåtelse för våra synder, så kommer vi kanske upp till 100 så småningom. Det är helgelse vi kämpar på och vi jobbar och liksom, vi kommer säkert upp till 100 en vacker dag. Våra misslyckanden. Men när Gud talar om den fallna naturen så använder han helt andra uttryck. Vi ska titta i Romarbrevet 8. Och bara se den sjunde versen där. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Vi talar om vår otillräcklighet och laborerar med att ja, det är kanske en 40-50% kvar så når vi upp till rätt nivå. Men vi är i alla fall en bit på väg, vi vill ju så väl. Nej, säger Gud. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud, det är uppror mot Gud, gå på kollisionskurs med Gud. Det finns en kraft i våra liv när vi är i oss själva och inte i Kristus. En kraft som hela tiden energiskt arbetar på att avsätta Gud som Gud. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Det finns en våldsam upprorsmakt i snälla lilla dig och i snälla lilla mig. Vi vill så väl, men just det är grunden för vårt uppror, och det måste vi förstå. Därför att det vi så väl vill, det är att lyckas själva. Att själva bli rättfärdiga utan det här totala beroendet av honom som ensam är god. Därför kan vi säga så här om den fallna människan. Jag sa ju nyss att bjud hem 10 gubbs av lite olika åskådning och fråga om människan är ond eller god. Så behöver du inte konversera någon av dem, utan de flyger i luven på varandra allihopa. Vi kanske kan sammanfatta Bibelns syn på det här och säga att den fallna människan älskar rättfärdighet, men hon vill inte ha med Gud att göra. Den fallna människan älskar rättfärdighet men vill inte ha med Gud att göra. Hon vill inte ha den från Gud, hon vill ha den själv. Och det är därför som det här blir lite lurigt, det här problemet. Det är därför att just detta att människan älskar rättfärdighet utan Gud, det säger Gud, det är det ondaste av allt. Det är den verkliga fiendskapen mot Gud. Lägg märke till att köttets sinnelag är inte fiendskap mot rättfärdighet, utan fiendskap mot Gud, Guds person. Den köttsliga naturen vill inte ha rättfärdigheten som ett ständigt beroende av Gud, utan hon vill ha det i sig själv. Men hon vill ha rättfärdighet. Nå, eftersom nu Gud inte gillar det där, och eftersom han liksom ser Adams syndafall som Adams försök att göra uppror emot Gud, att bli som Gud, att bli lika bra som han och därmed göra Gud onödig, så säger han: det här måste vi sätta stopp för. Det här kan inte få fortsätta. Och hur gör Gud? Jo, han förbannar Adam och skapelsen. Är man Gud så är man. Och då blir hela skapelsen, allt levande blir dödligt. Och i Adam kommer en kraft som går helt i motsatt riktning mot vad Adam önskade. Han önskade rättfärdighet. Han önskade klara det här. Han ville på allt sätt få bli den fina och rättfärdiga och hedervärda människa han såg framför sig. Men Gud säljer honom till slav under synden. Och sen kommer allt det där andra. Sen kommer alla galenskaper och tokenskaper. Sen kommer all ondska, så som vi kallar det. Allt elände, hat och konflikter. Sen kommer missbruk och egoism och vad du vill. Gud sålde Adam till slav under synden. Det hade aldrig Adam tänkt att han skulle hamna i. Det var inte det som var meningen. Det var inte det projektet gick ut på, utan projektet gick ut på att Adam skulle bli som Gud. Men Gud förbannar, och därmed blir Adam det han blir. Och då sitter han där, han Adam, och är kluven i sitt väsen. Han älskar rättfärdighet. Han tycker att det är så fint och så hedervärt och så bra med rättfärdighet. Men han lever inte rättfärdigt. Det blir en avgrund mellan lära och liv. Mellan målsättning och praktik. Mellan tanke och handling. Vi läser lite till i sjunde kapitlet ska vi se. Vi kan ta 21 till 23 verserna. Jag har alltså upptäckt att eftersom det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag. Men jag ser en annan lag i mina lemmar. Den ligger i strid med lagen i mitt förnuft och gör mig till fånge hos syndens lag i mina lemmar. Ja, i min tanke, i mitt inre, i min håg, som det står i gamla översättningen om jag minns rätt, så bejakar jag Guds lag. Jag kan erkänna att den är ett uttryck för rättfärdighet, så här skulle jag vilja leva. Jag kanske till och med säger, det här vill jag satsa på att verkligen leva i mitt liv. Men ju mer man satsar, desto mer kommer den här andra kraften i rörelse. Ju mer jag ägnar mig åt att försöka bli rättfärdig, desto mer vaknar den här synden, den här bromskraften. Och om jag får ta den lilla bilden så är det som du tänker dig att köra en bil med bromsarna på. Och i det här fallet är det så att bromsarna är starkare än motorn. Så man gasar och gasar och skulle önska att liksom flytta på ekipaget. Men det står som spikat i marken. För bromsarna är starkare än motorn. Vi önskar, vi längtar. Åh, om jag bara kunde bli sån. Och åh, om jag bara kunde leva upp till det. Och åh, om bara jag fick bli lite mer helgad och kärleksfull och lite mer from och vad det är. Och ju mer den längtan väcks i mitt inre, desto mer kniper bromsarna åt. Vem är det som har hittat på detta? Jo, det är Gud. Det är inte djävulen. Det är Gud. Vi får hålla isär begreppen här. Det är för att det är många idag som tror att det är djävulen. Nu måste vi kasta ut det här och nu måste vi ta auktoritet över det här. Det är inte djävulen utan Gud. Varför har Gud hittat på detta? Jo, därför att han längtar efter den dag då vi blir så desperata att vi säger som Paulus gör i verserna efter. Jag arma människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp? När man alltså har kommit till den punkten att man ser jag är slav under synden. Du vet, en slav kan aldrig köpa sig fri. Om en slav så jobbar dygnet runt så får han ingen lön för det. Han är ju slav. Och han kan därför aldrig lägga pengar på hög så att han en dag kan gå till sin slavägare och säga att här har du betalningen. Nu kan jag bli fri. För han har ingen lön. Han får inga pengar. Han är ju slav. Därför säger Jesus, vad ska en människa kunna ge till lösen för sitt liv? Hon är ju slav. Rymma går inte heller. Man är ju slav. Med alla mina ansträngningar kan jag inte ändra på det här. För jag är såld till slav. Jag är hjälplös. Och den dag jag ser det, då ropar jag. Vem ska befria mig? Någon annan måste göra det. Någon annan. Och Paulus vet vem det är. Han har gått igenom den här desperationen. Han kan svaret inte bara med huvudet, utan han har det i sitt hjärta. Jag tackar Gud, säger han, genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty i Kristus, genom Kristus, där finns frihet. Därför det var det livet vi var skapade till. Och det är när man kommer fram till den här, ska vi säga, desperationen över att det funkar inte och kommer aldrig att göra det. Det bromsarna är starkare än motorn. Och jag har försökt att byta tändstift i motorn. Jag har försökt att hälla olja i motorn. Jag har försökt med högoktanig bensin. Det funkar inte ändå. När man då till sist blir desperat över att stå som limmad i backen, då säger man, vem ska dra igång det här ekipaget? Jo, i Kristus kommer det gå. När jag är villig att ge upp min längtan efter att själv bli rättfärdig, till att vara något i honom och inget i mig själv, då säger Herren, nu är det klart. Nu är du välkommen. Och då står det i nästa vers så här. Ja, vi kan läsa slut på 25. Lämnad åt mig själv, säger nu Paulus. Alltså i mig själv, i motsats till i Kristus. I mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag, men med min kötsliga natur syndens lag. Det är människan i sig själv. Och hon har en väldig längtan efter rättfärdighet, men det går inte. Och den som ser till att det inte går är Gud. Jag stryker under det. Det är ingen idé, det är ett dödfött projekt det här. Därför att man har Gud emot sig, inte djävulen. Du vet, att krocka med djävulen, det kanske är som att smälla på en moped. Men att krocka med Gud, det är rena långtradaren. Det är ingen idé att försöka. Var och en av oss har försökt och vi vet alla, det går inte. Men det är heller inte meningen, utan det var det som var upproret, det var det som var orättfärdigheten. Att vi längtade efter att kunna uppfylla lagen. Och hur många gånger har vi inte bett Gud om förlåtelse för att vi inte räcker till att uppfylla lagen? Käre Gud, jag klarar inte att fylla din lag, förlåt mig. Och Gud sitter i himlen och säger, men älskade barn, jag har inte skapat dig till det. Det är ju det som är upproret i ditt liv, att du vill. Be om förlåtelse för att du vill istället. Därför det är synden i ditt liv. Så kan jag inlämna dig i Kristus. Och då kommer rättfärdigheten att fungera. Så vi läser en vers till. 8:1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Gamla översättningen står det att så är då ingen fördömelse mer, tror jag det så, för dem som är i Kristus Jesus. Och ordet kan också översättas, och det tror jag är den korrekta meningen i det hela. Att nu är det inte längre någon förbannelse över den som är i Kristus Jesus. Vad då förbannelse? Jo, den som sker när Gud säljer Adam till slav under synden. Därför den förbannelsen är ju bromsen i det hela. Det är den som är synden. Det är den som tvingar människan att göra någonting helt annat än vad hon egentligen ville göra. Förbannelsen som gör säljer människan till slav under synden. Och som så att säga är det den kraft i den fallna människans liv som gör att hon aldrig lyckas med sitt rättfärdighetsprojekt och sitt finhetsprojekt, och aldrig att hon kan lyfta sig själv i håret. Det betyder alltså att när du och jag är i Kristus och på denna sidan, så är vi födda på nytt, vi tillhör honom, men vi vet ändå att vi kan leva i större eller mindre närkontakt med Herren. Men vi vet det att när vi står under hans inspiration, när han är levande för oss i vårt inre, då släpper ju bromsarna. Då behöver vi inte längre säga att det goda som jag vill, det gör jag inte. Utan då kan vi säga att det goda som Herren vill, det sker i mitt liv. Då är jag i Kristus. Många kristna blir kvarsittade i sjuan, som jag brukar säga. De stannar kvar i kapitel 7 här och kommer aldrig över i den glädje som finns i Romarbrevet 8. Vi har inte fått den träldomens ande så att vi åter skulle känna fruktan. Vi har fått en barnaskapets ande. Och då händer det saker. Då är vi lösta från den där, vad ska vi säga, klyftan mellan tro och gärningar, mellan avsikter och önskningar å ena sidan och det praktiska livet å den andra sidan. Men priset är ju detta, att jag är i mig själv ingenting längre, och jag önskar inte vara det. Jag har en önskan efter att vara i Kristus och inte i mig själv. Det finns många som menar, jag är ingenting i mig själv. Men det finns ändå kvar en önskan att kunna vara det. Och det är ju fortfarande Adams uppror. Men när till och med den önskan har fått lämnas till Herren. Inte med en trött och resignerad suck att det kommer nog aldrig att gå det här. Fast jag skulle ju gärna vilja förstås. Utan att man verkligen förstår att, ja, men det är ju detta som bringar mig på fall. Det här är ju bara min eviga stolthet. Vi talar ofta om självfördömelse, inte sant? Och vad är självfördömelse för någonting? Det är ju ett väldigt lustigt tillstånd. Det handlar ju alltså om att du fördömer dig själv. Och frågan är, vem är då du mitt i alltihopa? Är du den som dömer eller är du den som blir dömd? Ja, man identifierar sig först och främst med den som blir dömd. Usch, jag är så dålig. Och titta på henne där borta, så kärleksfull hon är. Och titta på den där borta, vilken utstrålning han har. Och det är klart att sådana kan ju föra andra människor till tro, men jag. Och vi kallar det för mindervärdeskänslor, och vi kallar det för otillräcklighet, och vi kallar det för misslyckanden, så vi där igen var misslyckanden. Nej, säger Gud, det är stolthet. Därför det intressanta är inte att du blir dömd, utan det intressanta är att du dömer. Stoltheten, önskan, längtan efter att i alla fall få lyckas med det här finns kvar i orubbat bo. Hur kan jag veta det? Jo, jag dömer mig själv. Och därför, lyssna noga nu, är självfördömelse något som man ska omvända sig ifrån. Självfördömelse är något man ska omvända sig ifrån. Det är fortfarande Adams grundsynd. Självfördömelse är inte något som ska gullas bort och daddas bort och älskas bort. Utan självfördömelse är i grunden någonting man ska omvända sig ifrån. Och det är här som Herren nu kommer med sin starka medicin. Han kommer med ett stort kors, och så kommer han med en hammare, och så kommer han med spik. Och så sitter vi här och så är vi så självfördömande. Jag är så dålig, jag skulle behöva något uppbyggande. Ja, säger Herren och börjar rigga upp sitt kors. Vad ska vi med det där till, säger du? Sånt ska väl inte behövas, det är inte rätt medicin. Jag behöver något stärkande. Nej, säger Gud. Det här är rätt medicin. Vänta, får du se. Nej, jag vill inte. Okej då. Jag har all tid i världen, säger Gud. Jag väntar ett tag till.
Och förr eller senare kommer vi ju fram till att vi ser vad som är det verkligt onda i våra liv. Och då säger Herren, nu ska jag göra dig fri. Underbart, säger du. Och så spikar han fast dig. Och så tycker man, det där är väl inte att bli fri. Det är exakt att bli fri. För du blir fri ifrån Adams alla önskedrömmar om en alldeles egen privat liten rättfärdighet, en liten självgudomlighet att gå omkring med i bakfickan. Du är löst till att leva i Kristus och inte i dig själv. Halleluja. Låt oss gå till några välkända verser i Johannes 8 kapitel. Vi kan börja läsa i den 30:e versen. När han sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Ja, sonen gör oss fria och sanningen gör oss fria. Och det är ju samma sak, ty han är vägen, sanningen och livet. Sanningen är inte en princip eller en filosofisk idé, utan sanningen är en person, Jesus Kristus. Och min möjlighet att förstå sanningen är beroende av om jag låter mig påverkas av honom. Annars kan sanningen vara både grön och gul och blå och lila och randig som en regnbåge om man så vill. Det är bara att gå runt och fråga folk. Sanningen kan se ut hur som helst. Men först när vi står i närkontakt med honom som är sanningen, då kan sanningen få fasta former i våra liv. Och det är ju detta som återkommer här i slutet på det 9:e kapitlet. Vi kanske kan titta där också. 39:e versen. Där Jesus säger så här. Till en dom har jag kommit hit till världen för att de som inte ser skall se och de som ser ska bli blinda. Några fariser som var tillsammans med honom hörde detta och sa till honom, är kanske vi också blinda? Jesus svarade, om ni vore blinda skulle ni vara utan synd. Men nu säger ni att ni ser, er synd står kvar. De tyckte fortfarande att de klarade sig själva. Åh, vi kan se skillnad på ljus och mörker. Vi kan se skillnad på sanning och lögn. Vi klarar det här. Ja, okej, då finns ingen hjälp att ge. Jag har kommit för att de som är blinda ska få sin syn. Jag har kommit för att de som vet med sig att de inte klarar det här ska få all hjälp de behöver. Men jag har också kommit för att de som tycker att de klarar sig bra ska mista sin syn egentligen. De ska bli blinda. Om vi går tillbaka till 8:e kapitlet så är det alltså nu en handfull personer som kommer till tro på Jesus. Och Jesus ger dem nu, ska vi säga, första hjälpen. Ett första förband, så att säga. Och den undervisning som alltså bör ges till den helt ny kristen. Och det visar sig ganska snart att de hade kommit i tro på honom därför att de inte begrep vad det hela handlade om, utan de backar ut. Och de försöker till och med ta död på honom på slutet av kapitlet här, men det kan vi hoppa över. I alla fall så dyker det här uttrycket slav under synden upp på nytt, det ser du. Vad menar du med att vi ska bli fria, säger de?
Vi har ju aldrig varit slavar under någon. Vi är Abrahams söner. Jag har gått i kyrkan hela mitt liv. Så sett så fromma föräldrar jag hade. Jag älskade vän, hjälper dig. Frågan är, vart är du på väg? Vad vill du? Det finns ett ögonblick i sitt liv, ens liv, där man upptäcker slaveriet. Om inte annat så har man chansen när man till sist har hamnat i självfördömelsens grop. När alla ens initiativ och alla ens försök och alla ens tekniker och mekanismer för att lösa problemet och liksom få rättfärdigheten att fungera i ens liv, som det brukar heta. När alla de där är förbrukade och man liksom hamnar till sist bara i självfördömelsen. Usch, jag kan inte. Usch, jag är så dålig. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Härligt, säger Gud. Underbart, nu har du möjlighet. Nu, förstår du, kan du söka frihet. Frihet från vad? Jo, från dig själv och från din önskan att bli som Gud. Därför att när den önskan har dött så finns det ju inget utrymme för någon självfördömelse. Du har ju inget att döma dig själv efter. Så att när man omvänder sig från det vi kallar synd och kommer in i det vi då kallar rättfärdighet, eller ja, när man alltså blir kristen, så är då frågan, vad händer med köttet? Vart tar det nu vägen? Adams längtan efter en egen rättfärdighet. Ja, du vet ju hur det brukar se ut när en som riktigt har levt i sus och dus, när raggarkungen omvänder sig så att säga och blir kristen. Åh, vad glad han är. Han är glad i Gud. Han kan komma in och riktigt ruska om hela församlingen och säga, vad sitter ni här och sura för? För han är glad i Gud och han ska sätta sprätt på alla. Och han gör det också. Ett tag. De gamla stötarna, de nickar lite förnumstigt och säger, åh, det där går över. Det gör det ju. Som regel går det över. Och varför gör det? Jo, därför att ur botten av sin kris, den kris som på något sätt ledde till att han tröttnade på det gamla livet, att han så att säga ändå tog Gud med i båten, så fick ju sig köttet förstås en stjärnsmäll. Du kan tänka dig en sån här riktig professionell boxningsmatch där man får en smäll på trynet så man ligger en stund uträknad på golvet. Och det är vad som händer med den kötsliga ambitionen. Och det är bara Jesus för hela slanten. Det är Jesus och Jesus och åter Jesus. Men sen kan man följa den här raggarkungen när han slocknar. Därför att då blir det först Jesus och jag. Och sen blir det jag och Jesus. Och då slocknar han lite till. Och sen blir det jag för Jesus. Och då är han alldeles död. Då har köttet pignat till. För köttet dog inte. Det fick bara en stjärnsmäll. Och plötsligt så reser sig köttet upp och säger det att, ja, kan jag inte få göra uppror mot Gud genom att synda för full maskin, så ska jag göra uppror mot Gud genom att bli rättfärdigare än alla andra. Nu ska ni få se när jag profeterar. Eller titta på mig när jag ber för sjuka eller någonting sånt här. Och ja, köttet blir man inte av med så lätt. Och köttets längtan efter att avskaffa Gud, det är signaturmelodin. Det kan gå utmärkt att avskaffa Gud genom att aldrig sätta sin fot i en kyrka, förneka att han finns och leva rullan totalt. Men sen så blir alltså människan kristen. Och köttet vet genast på råd. Åh, det gäller att bli så from nu så Gud inte behövs. För målet är hela tiden att Gud ska vara onödig. Det är liksom grunden i det hela, det är tanken. Det är Adams önskan. Att inte behöva Gud. Att göra så mycket som möjligt för Gud så att man inte på något sätt ska vara beroende av Gud. Och ju mer köttet pignar till, desto fler projekt får då den kristne på gång här och saker att leva upp till och att utföra och göra åt Gud. Och han talar vitt och brett om sina kallelser och sina gåvor och nådegåvor och hela köret. Och blir förstås en ganska odräglig person, både för sig själv och sin omgivning. Och det är inte Kristus längre. Du kan höra det här när det gäller lovsången. När en väckelse är ny, då handlar alla sånger om Jesus. Sen så handlar sångerna om Jesus och mig, och sen handlar sångerna om mig, och sen till sist om vad jag ska göra för Jesus. Sen är det dött. När alla lovsånger låter i stil med att nu ska vi ut och missionera, trallalala, vad är det för lovsång? Det är ingen lovsång. Det finns inte ett smack tillbedjan i det. Det spelar sedan ingen roll hur fort den går. Det blir inte mer lovsång för det, så att säga. Till lovsång handlar om Jesus. Nå, de här vännerna nu som råkade komma till tro här i Johannes 8, de hade inte sett sitt slaveri. Och så kommer då Herren med sin medicin emot slaveri. Och det är klart, sådana bäska droppar har de ingen lust att ta. Vi är inte slavar. Vi är inte sjuka. Vi behöver inte dina piller. Utan vi hade bara anslutit oss till rörelsen här, för vi tänkte att det var också en teknik för att liksom förverkliga lite mer av våra höga ideal. Ni har djävulen till fader, säger Jesus. Oj, fruktansvärda ord. Kan det vara sant? Ja, det är sant. Men en vacker dag, så när man på det sättet på olika vis har försökt att tjäna Gud, i ett väsende där ens kristendom var något att leva upp till, något jag gjorde åt Gud, en dag så kapsejsar man, en dag orkar man inte längre. Och vem är det som ser till att man inte orkar längre? Svar, det är inte djävulen utan Gud. I sin nåd och barmhärtighet ser Gud till sist till att man kör fast. Vad upplever man då? Man upplever självfördömelse och idel självfördömelse. Usch, jag är så dålig. Och det Gud säger då, det är att du är inte den som blir dömd, utan du är den som dömer. Du har fortfarande din stolthet kvar. Ta hit den stoltheten så ska du se att du mår mycket bättre än förut. Därför att då öppnar sig dina ögon och du kommer att se Kristus alena. Och det räcker. Han är min salighet. Han är min rättfärdighet. Han är min vishet. Han är mitt liv. Vi kan ju följa det där i Petrus liv, och vi behöver ju inte slå upp så många bibelord kanske, men du vet att han hade ju för sig att han skulle kunna ge sitt liv för Herren. Om så alla andra överger dig, så ska inte jag göra det, säger han. Jag vill ge mitt liv för dig. Och Jesus säger, tuppen ska inte gala förrän du tre gånger har förnekat mig och sagt att du inte känner mig. Varför det? Därför att Gud vill inte ha den sortens tjänster. Vem var det som såg till att Petrus inte lyckades nu med sitt stora fromhetsprojekt? Det var med all säkerhet Gud. Gud betackar sig för att vi ska göra tjänster åt honom. Men efteråt så kan Jesus komma och säga att någon ska omgjorda dina länder och föra dig dit du inte vill. Men när han då lider martyrdöden så är det inte i Petrus utan i Kristus. Och det är någonting helt annat. Han gör det inte för Jesus utan i Jesus. Paulus har ett som jag tycker mycket fint uttryck för det där. Apostlagärningarna 17 ska vi se på. Och där står det så fint översatt i nya översättningen. NT 81. Apostlagärningarna 17, vi läser 24 och 25 verserna. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Jag älskar den 25 versen, du får förlåta mig, men jag gör faktiskt det. Han låter inte betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Och varje gång vi får för oss det, så kommer vi på kollisionskurs med Gud. Och efter ett tag blir det jättejobbigt och jättetröttsamt och saker kärvar och fastnar och vi förstår inte varför går inte detta. Och vi måste bedja mer över det här så vi kommer igång igen. Och nu måste vi verkligen satsa och vi måste rycka upp oss och vi måste ta i här och alle man med på klutarna nu. Och det blir en förfärlig propaganda. Och ju mer vi försöker elda under pannorna desto fastare står hela maskineriet. Det goda som jag vill, det gör jag inte, det går inte. Varför går inte det? Jo, därför att Gud bromsar. Han betackar sig för våra tjänster, förstår du. Ändå kallar han oss till tjänst. Men han vill få göra sitt verk genom oss. Inte att vi gör något verk åt honom. Och det är livsviktigt att vi ser skillnad på detta. Därför det är detta som är syndafallets grundproblem. Det här är inte en perifer liten grej, någon liten skojig knorr någonstans i utkanten av det hela, utan detta är precis vad frälsning handlar om. Det här är själva grundsjukdomen, den som behandlas med hammare och spik. Och det kan tyckas vara en stark medicin, men det beror på att den här sjukdomen är så livsfarlig. Om någonting växer som cancer i våra liv så är det detta. Gud önskar inte ha våra tjänster, han vill ha oss i Kristus. Han önskar inte våra tjänster, han vill ha oss i Kristus. Och det som sig bör, att han växer till och vi förminskas. Allting blir sunt om, allting. Därför att det är det vi är skapade för. Vi är inte skapade för att vara något i oss själva, utan för att han ska bli allt i alla. Låt oss be tillsammans. Far i himlen, vi vill komma till dig och liksom be att du hjälper oss med den fiendskap emot dig som finns i vår kötsliga natur. Den som tar sig uttryck också i vår självfördömelse. Vår längtan efter att lyckas på rättfärdighetens område. Vi har många gånger skämts för evangeliet, Herre, därför att vi trodde att evangeliet var läran om att vi skulle lyckas och hur vi skulle göra det.
när evangeliet i själva verket talar om för oss att det är det som är synden i våra liv. Det är det som du vill spika fast på korset för evig tid. Så att vi aldrig mer kan fördöma oss själva. Och aldrig mer se på oss själva. Utan se på Kristus, trons hövding och fullkomna. Vi skulle vilja bli mycket mer Kristuscentrerade i våra liv. Vi skulle verkligen vilja att det blev levande för oss detta att du är vår rättfärdighet. Du är vår frid. Du är vår salighet. Du är vår vishet. Du är sanningen. Du är vägen. Du är ljuset. Allt detta som vi så mycket har längtat efter att få ha i oss själva. Låt oss få se det, Herre, att du aldrig har ämnat oss till. Utan att du hela tiden har styrt oss fram till den punkt där vi blir villiga av eget val att låta Kristus vara vår rättfärdighet. Jag ber dig nu att du, Herre, med Jesu Kristi blod renar oss ifrån självfördömelse. Vi kan omvända oss från den och all den självupptagenhet som hör ihop med den till att se på dig och bara på dig. Till att låta oss påverkas av dig till den enda fungerande rättfärdighet som finns. Amen.